Borealis. Av Rolf Delano. Vänner i universum. Originalets titel. A Spejevoman Spraks. I svensk översättning av Birgit Jeppsson. Bokförlaget Parthenon 1964. Runa inledningskommentar. Vissa folk i den kosmiska skolan är mycket högre stående än vi på vår jords fysiska nivå. Som kan kallas en första klass. Och det är från en av våra kamrater. I en högre klass. Men som i en mening är inom densamma. Skola. Att den här artikeln ursprungligen dikterades via radio till ett UFO. Så långt tillbaka som i 1952. Men då meddelandet är tidlöst. Klart formulerade och fortfarande relevant. Så bringas den här. Förord. När Jules Verne i slutet av förra århundradet skrev romaner om fantastiska färder i båtar som kunde gå under vatten och farkoster som kunde flyga, tyckte hans läsare att de var spännande och intressanta. Men sagolika och otroliga. Sedan dess har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt. Det som för 80 år sedan var otroligt är nu vardagsmat. En ubåt eller ett flygplan är inget märkvärdigt. Nu rör det sig om rymdfärder och interplanetariska farkoster. Världens främsta vetenskapsmän diskuterar på internationella kongresser möjligheten att landsätta de första astronauterna på månen för 1970. För att sedan härifrån företa raketexpeditioner till planeterna Mars och Venus. Kommer vi dit som de första levande varelserna eller finns det människor på andra planeter som hunnit längre än vi i utvecklingen? Ja. Varför inte? Varför skulle jorden vara universums enda befolkade planet? Kanske finns det varelser som med intresse iakttar våra trevande försök att nå månen. Hur är i så fall dessa varelser? Onda eller goda? Borealis ger oss många intressanta upplysningar om detta för oss alla så betydelsefulla och fascinerande ämne. Rune Larsson 1964. Till läsaren. När en bok skrivs med syfte att till allmänheten vidarebefordra uppgifter som författaren mottagit i andra hand, blir bokens värde djupast sett beroende på ett antal faktorer som spelar in. Till dessa hör källans art. De kommunikationsmedel som används samt den fullständighet och exakthet. Varmed mottagare av upplysningarna är i stånd att vidarebefordra dem. Många människor har benägenhet att med skepticism betrakta informationer som mottagits genom andra kommunikationsmedel än de vi vanligen använder på jorden. Framförallt när det gäller kommunikation över mycket långa distanser. I vår tidsålder, när förbindelser över långa avstånd hör till ordningen för dagen och när gårdagens teorier blir till accepterade som fakta av idag, är tänkande människor emellertid mer intresserade av värdet av ett budskap än de medel varmed de överförts. Följande text mottog Rolf Delano redan 1954. Men eftersom det vid den tidpunkten föreföll att finnas mycket liten sannolikhet för att den skulle accepteras av den stora allmänheten, fick publicerandet anstå till den dag då telepatisk kommunikation såsom ett faktum blivit mera känd och erkänd. Vi överlämnar denna bok med förhoppningen att läsaren måtte finna mycket av intresse och av värde på dess sidor. Daniel W. Fry. Inledning av Borealis. Observationer av främmande föremål i rymden. Populärt kallade UFO. Är numera så talrika och så väl verifierade att ingen verkligt intelligent person kan tvivla på dess existens. Bestämda detaljer tvingar de flesta att acceptera det faktum att dessa farkoster inte kan härstamma från planeten jorden. De frågor som man nu ställer sig, ofta med fruktan, är: vad är ett UFO? Varifrån kommer de? Vad är det för varelser som styr dem? Vilka är deras avsikter här? Eftersom jag hör till den folkras som kontrollerar dessa farkoster, ska jag med hjälp av olika kollegor besvara dessa frågor. Det är min förhoppning att jag ska bli i stånd att dämpa oron hos de skrämda och stärka hoppet hos de som vill godta min redogörelse. Mitt namn är översatt till ert skriftspråk. Borealis. Nordlig. Det bör noteras att alla namn som används i denna redogörelse har måste översättas på samma sätt. De identifieringsmedel som vi använder skulle inte betyda någonting för er. Varför vi istället har försökt att ge er dessa, som kan förstås på ert språk. Den planet som ni kallar Venus är mitt hem fastän jag inte betraktar mig som inföding eftersom mitt folk inte härstammade härifrån. Era vetenskapsmän kan berätta för er att liv på denna planet är en omöjlighet eftersom den venusianska atmosfären omöjliggör liv. Faktiska förhållandet är att betingelserna på planetens yta inte berör oss, vilket jag kommer att förklara senare. Planeten myllrar emellertid av liv alla slag. Faktum är att alla planeter och deras månar rymmer liv av liknande art. De undersökningar som era astronomer gjort nådde inte längre än till stratosfären för de skilda planeterna, vilket inte ger några antydningar om förhållandena på ytan omkring 160 mil därinunder. Samma undersökningar, företagna på er egen stratosfär, skulle visa att varken de kemiska betingelserna eller temperaturen möjliggör liv på jorden. Jag är överste prästinna för det modertempel som vårt folk har på Venus. Detaljerna i våra religiösa trosåskådningar betyder egentligen ingenting i denna redogörelse. Men jag kan berätta att vi är monoteister och erkänner den högsta gudom som alltings upphov och skapare. Vi kallar honom den oändliga. Emedan vi tror att inget ord eller namn kan ge en adekvat föreställning om honom. Ett sinne som är begränsat av en förgänglig kropp kan på grund av sin naturliga begränsning inte fatta det eviga och odödliga. Det finns inget att jämföra med. Många av ert folk kommer att tillbakavisa det jag säger medan de inte är tillräckligt utvecklade för att förstå det. De flesta av era vetenskapsmän kommer också att ställa sig avvisande. De har tillägnat sig allt för mycket lärdom, men inte av det rätta slaget. Även bland de som vi betraktar som mer avancerade av er, torde det finnas de som först är böjda att förkasta det. Emedan en del av vad jag säger kommer i konflikt med någon religion eller filosofi som de omfattar. Men de återstående kommer att vara tillräckligt många för att göra mödan värd. Eftersom jag är en dödlig varelse är det jag säger behäftat med mänskliga fel. Fastän jag verkligen har tillgång till urkunder och alla andra informationskällor som inte är tillgängliga för er, är jag varken allvetande eller ofelbar. Eller kanske fullständigt fri från fördomar. Mitt folk, som ni kan kalla nordmännen, ligger långt före er vetenskapligt sett. Jag skulle också tro att de i genomsnitt står något högre än i rent etiskt punkt. Det finns emellertid undantag. Allt är inte gott och väl bland oss. Det finns stora variationer av gott och ont. Vi är varken demoner som kommer att förgöra er eller gudar som kommer för att befria er på ett magiskt sätt. Vi är till syvende och sist bara människor. Människor som invärtes inte skiljer sig nämnvärt från jordens folk. Människor som lever och älskar, hoppas och fruktar och ibland skrattar och gråter. Vi betraktar och hälsar er som bröder i detta ords sannaste betydelse. Borealis. Tidig. I början. Väktarna. Nordmännen. Som manövrerar de flesta, men inte alla, av de farkoster som blivit sedda på er planet, tillhör en av de äldsta raserna eller väktarna av er planet. För närvarande är vi den största gruppen som opererar i detta solsystem. Men där finns även medlemmar av andra raser. Dessa äldsta raser har hållit er planet under bevakning ända sedan de första människorna. Samtidigt har de försökt undervisa er och leda er utveckling på ett så omärkligt sätt att de inte skulle hindra er egen utveckling. Det har aldrig funnits något tillfälle då de varit helt borta. Deras antal har vid varje särskilt tillfälle varierat efter de förhållanden som rått. När saker och ting utvecklas normalt och lugnt, finns här bara ett litet antal observatörer. Under kritiska perioder ökas deras antal. Människans tillblivelse. Dessa äldsta raser var era förfäders förfäder. De skapade dem naturligtvis inte andligen eftersom det står utanför varje dödligs förmåga. Dessa delar av jaget manerar direkt från den oändliga och är en integrerande del av hans dödliga och eviga väsen. Men de skapade det dödliga hölje som omsluter era andliga kroppar. När det stod klart att jorden var beredd för mänskligt liv avgjordes vilka fysiska egenskaper som var önskvärda och nödvändiga för dess speciella miljö. Sedan utvecklade de individer med dessa egenskaper genom metoder som är mycket lika de som används av djurförädlare när de producerar en ny art omsorgsfullt utvalda föräldrar sammanföres sålunda för att åstadkomma de önskade egenskaperna och eliminera icke önskvärda sådana. Det bibliska, Edens lustgård, var dessa äldsta rasers laboratorium. Adamrasen. Ordet Adam är inte namnet på en individ utan på en ras eller grupp. Det var brukligt bland de forntida människorna att på så sätt personifiera en hel ras eller grupp med ett enda namn. Sedan lever kvar i våra dagar. När man personifierar åtskilliga miljoner britter med John Bull, etc. dessa, Adam, skickades ut från lustgården. Som er bibel berättar, men det var snarare ett försiktighetsmått än ett straff. Eftersom era förfäder stod i så nära kontakt med de äldsta raserna började de snappa upp en hel del genom iakttagelser och genom tillfälliga yttranden från sina rådgivare. Det fanns risk att de skulle lära sig saker som det inte skulle vara så lämpligt för er att veta på ett så tidigt stadium av sin utveckling. Därför skickades de ut i världen på egen hand. Faktum är att vad som skedde skulle ha hänt för eller senare i vilket fall som helst. Det var en nödvändig fas i människornas utveckling att skicka ut dem på egen hand när tiden var inne. De kunde inte på något annat sätt lära sig att utnyttja sin andliga och fysiska begåvning och utveckla sin praktiska förmåga. Lägg framför allt märke till den del i er bibel. Där Gud fader säger: se, denne man har blivit så som en av oss. Eftersom gudomen alltid uppfattades som singularis skulle detta tyda på att det här var frågan om en mycket ringare varelse som talade till en grupp jämlikar. Om någon emellertid föredrar att tänka sig att den oändliga personligen skapade raserna på jorden kan jag inte disputera därom. På ett sätt har de rätt. Emedan den oändliga är det enda ursprung till allting i universum, blir han, om vi vidgar begreppet, också alltings skapare. Även om han måste använda sig av världsliga medel för att fullborda skapandet. Gudasönerna. Denna förväxling av mellan den sanna gudomen och de äldsta raserna kommer ofta till synes i Bibeln och andra forntida skrifter. Orsaken var uppenbarligen den mycket framstående vetenskapliga och andliga begåvningen hos de äldsta raserna. Adam-människorna kunde inte tillnärmelsevis förstå dem och kom därför till slutsatsen att de nödvändigtvis måste vara övernaturliga varelser. Eftersom detta gjorde dem mer villiga att lyda order och instruktioner, fruktar jag att de äldsta raserna förmodligen inte gjorde någon större ansträngning att ta den villfarelsen ur dem. När Adamsönerna blev mer avancerade, började de få en något riktigare bild av sina rådgivare. I de senare delarna av Bibeln blir de gudasöner, profeter och andra mindre gudomliga varelser. De senare grekerna insåg att deras gudar var varelser med exceptionell makt, men att de verkligen var dödliga och inte alltid så fullkomliga. Väktarna stannade kvar på er planet i många tusen år. För er tog detta verka vara en lång tid. Enligt vårt tidsbegrepp var det snarare en kort intervall. Vi inte bara räknar vår livstid i tusentals år utan bär också med oss våra mest betydande minnen från det ena livet till det andra. Miljön på er planet är inte gynnsam för vårt folk och därför lämnade väktarna er planet så snart de ansåg att Adam-människorna i trygghet kunde lämnas åt dem själva. Redogörelser för hur de lämnade jorden lämnas i många av era gamla urkunder fastän ni nog har svårt att känna igen dem. Folk på den tiden visste ingenting om vetenskap och var därför oförmögna att beskriva det de såg. Sedan dess har inte väktarna framträtt öppet ibland er. Även om det alltid har funnits några få av deras farkoster någonstans på er himmel och ett visst antal markobservatörer som levat ibland er. De senare är nödvändiga, eftersom det finns vissa saker som bäst och bekvämast kan utföras genom personlig kontakt. De är omsorgsfullt utvalda och skolade och i stånd att uppträda fritt bland er utan risk för upptäckt. Skapande tankekrafter. Nordmännen, liksom alla de äldsta raserna, har förmåga att ändra sitt utseende på önskat sätt genom att använda de skapande tankekrafterna. De kan sålunda uppträda som vilken ras som helst, om de så önskar. I föreliggande fall är inte detta nödvändigt eftersom vårt naturliga utseende har en mycket slående likhet med de nordiska rasers, vilka för övrigt tog sitt namn ifrån oss. Vårt tidigare verksamhetsområde var den nordeuropeiska kontinenten och folket där våra speciella skyddslingar. Längre fram förekom rasblandning mellan väktarna och Adam-människornas sträck. Guds söner såg att människornas döttrar voro fagra, och de tog åt till hustru de som de funno mest behag i. Denna uppgift, liksom andra i er bibel, syftar speciellt på området i Främre Orienten som stod under övervakning av andra folk. I allmänhet torde emellertid dessa uppgifter kunna hänföras såväl till vårt eget område som till de andra folkens. Edens lustgård. De äldsta raserna, som er bibel korrekt uppger, en mus. 6:4. Levde de äldsta raserna i jorden? Inte på den. Miljön på ytan var mycket ohälsosam för dem. Edens lustgård låg naturligtvis också i jorden. Och Adamsönerna skickades upp och ut på ytan. Första boken om Adam och Eva berättar om deras första dag och natt på jordytan och om deras bestörtning när solen gick ner och deras skräck när den gick upp igen nästa morgon. Allt detta tyder på att de var fullständigt obekanta med förhållandena på ytan. Det fanns i verkligheten åtskilliga lustgårdar. Eftersom var och en av de äldsta raserna hade fått i uppdrag att befolka ett visst område. Det rådde ett intimt samarbete mellan dessa grupper och ett betydande utbyte av teknisk personal. Medan vissa grupper var särskilt framstående på vissa områden. Över alla dessa grupper fanns en samordnande ledare. Denna var av högre ras än de äldste men ändock en dödlig varelse. Viktiga beslut fattades efter gemensamma rådslag och överenskommelser mellan grupperna verkställdes vanligen samtidigt av dem alla. De bibliska redogörelserna behandlar i själva verket endast ett av dessa områden. Den hebreisk-grekiska syriska zonen. Det torde emellertid med små variationer gälla för alla grupper och områden. De olika adamraserna har olika tolkningar av dessa första dagar. En del av deras upplysningar är faktiska. Men många måste tolkas som allegoriska då vad som skedde stod över deras förstånd. Som tecknade ner händelserna. Många av dessa uppgifter har också förändrats genom översättningar och omarbetningar. Analyseras de emellertid med hänsyn till dessa faktorer. Visade sig att de i grund och botten är detsamma. Till gudarnas avbild. Påståendet att Gud skapade människan till sin avbild är riktigt både från materiell och andlig synpunkt. Eftersom det verkliga inre jaget är en del av den oändliga är det med nödvändighet också hans avbild. Var och en av de äldsta raserna betraktade naturligtvis sina speciella rasegenskaper som överlägsna och gjorde därför sina, Adams söner, så lika sig själva som möjligt. Diverse inre olikheter var nödvändiga men deras skapelser var, ytligt sett, helt lika de själva. Sålunda är också det yttre jaget också i sig själv en avbild av gudarnas utseende. De ursprungliga livsformerna. De ursprungliga Adamsönerna utgjordes av en mängd livsformer med låga vibrationer. Både mänskliga och icke-mänskliga från många andra världar. Personer och djur tas ibland från er planet på liknande sätt i syfte att befolka en annan ung värld. Samtycke härtill erhålls alltid av sådana personer. Syftet förklaras. Och de tillåts fatta ett fullt frivilligt beslut. De flesta av dem samtycker entusiastiskt. Om de inte skulle göra det, utplånas varje minne av händelsen hos dem. Och de återkänns skadade i alla avseenden. Det är nästan omöjligt att bedriva någon genealogisk forskning rörande era nuvarande raser. Många tidigare landområden existerar inte längre. Många nya har vuxit fram. Under de därav följande stora folkvandringarna uppstod en stark blandning av raserna. De flesta av de nuvarande raserna på er planet är blandningar av åtskilliga forntida folkslag. Atlantis. Förutom de raser som faktiskt frambringades på er planet, fanns där två andra grupper som utvecklades någon annanstans och flyttade över till er värld i stor utsträckning när katastrof hotade deras egna planeter. Ni hade tidigare ytterligare en måne som kallades Arsatlan. Ehuru den för en del var känd som Bal. På grund av vissa bestämda naturlagar kom den så nära jorden att den slets i stycken av de krafter den kom i konflikt med. Fragmenten föll till jorden i form av meteorer. Och detta, eldregn, har noterats i många av era forntida skrifter och legender. De åtföljande störningarna ändrade även Lunas position och gjorde dess yta delvis obeboelig. Dessa händelser hade förutsetts och de flesta av invånarna hade oskadade förts till jorden före katastroferna. Atlantiderna bosatte sig på den forna kontinenten Atlantis, som fick sitt namn efter dem. De behövde snart mera livsrum och spred sina kolonier över hela Medelhavsområdet. De utgör huvudinslaget i de nuvarande folkslagen hos respektive nationer i denna del av världen. Luninerna slog sig ner i centrala delar av Asien. Många av dem omkom när vissa stora geologiska förändringar ägde rum på detta område men de har satt sina spår i många asiatiska folkslag. De äldsta raserna tvingades till sitt underjordiska liv på denna planet på grund av de radioaktiva utflödena från solen mot jordytan. Dessa orsakade dem en för tidig död och skar ner deras livslängd till bråkdelen av det normala. På vår egen våglängd står vi över dessa speciella strålningar. Vi är utsatta för vissa svagt skadliga utstrålningar som kraftigt tilltagit i styrkor genom era atomexplosioner. Men vi har möjlighet att delvis oskadliggöra dem. Dessa radioaktiva utflöden är den huvudsakliga orsaken till er korta livslängd. De angriper ben och vävnader med växande effekt. Sedan de nått en viss koncentration, vägrar de olika organen i kroppen att fungera på normalt sätt. och ni blir slutligen gamla. Om era vetenskapsmän undersökte ett nyfött barn skulle de finna att det inte finns någon radioaktivitet att registrera. Moderns kropp filtrerar bort all utstrålning. När en person blir äldre ökar denna radioaktivitet konstant. Vissa personer är bättre rustade att uthärda denna process än andra. De som ser äldre eller yngre ut än vad de är skulle visa motsvarande skillnader i sin radioaktivitet. Genom att borra sig djupt ner i jorden kunde de äldsta raserna undvika mycket av denna skadliga påverkan. Det tjocka jordlagret tjänade som filter. Den undre världen. På ett visst djup finns en ljuszon. Här omvandlas en del av de energiflöden som inte blivit omvandlade i stratosfär till ljus under påverkan av vissa element i jorden. Det var i denna zon av ständigt milt ljus som de äldsta byggde sina hem. De gjorde detta genom att sönderdela och upplösa materialet i det utrymme de behövde och packade in dess energi i väggar och tak och sålunda bildade invändigt beklädnad av mycket tätt och starkt material. Slutligen växte det fram en vitgrenad undervärld som sträckte sig under både land och hav och vars totala areal var mycket större än den värld som fanns på ytan. De gamla betraktade sina grotthem som mycket otrivsamma trots att de var stora och fulländade. De var inte fullständigt skyddade mot radioaktiva utstrålningar och led följaktligen av många sjukdomar som dittills varit okända för dem. De kände sig instängda och längtade till sina egna hem där de kunde leva på ytan. Så snart de ansåg Adams sönerna tillräckligt utvecklade för att inte längre behöva noggrann och fortlöpande övervakning, begav sig de gamla till sina egna hem. Begreppet djävul. Ett fåtal valde att stanna kvar. De andra betraktade dem som dåraktiga men gav dem rätt att stanna om de så önskade. När dessa få som stannade kvar var befriade från huvudgruppens restriktiva inflytande, nu genererade de och började föra ner mindre goda individer ur rad av folken för att roa sig i orger. De andra folken på ytan, som de satsat att leda och beskydda, blev ofta pinade och torterade. Bland Adams sönerna växlade begreppet underjorden från en plats för gudar till en plats för djävulen. Sedan alla andra medel att få dem under kontroll slagit slint, sändes styrkor att ändra på förhållandena. En del av de onda gudarna flyttades till andra platser för behandling. Andra placerades bakom lås och bom för resten av deras liv. Ingångarna till underjorden förseglades. Sedan dess har små grupper på varierande moralisk nivå funnit väg ner i underjorden genom av en händelse icke tillslutna ingångar. Mycket finns kvar ännu av det forna systemet av grottor och små grupper lever fortfarande där. Riad S. Savers. Riad S. Savers skrifter, som ställde till med något av en sensation i okulta kretsar här om året, beskriver många av huvuddragen hos dessa grottor. Liksom alla diktade referat måste de dock läsas med en viss urskiljning. Mycket har förvrängts genom att ovanliga och tillfälliga händelser framställts som typiska. En del av helt påhittade detaljer har lagts till. Författaren kan inte klandras helt för dessa förhållanden. I avsikt att göra en bok säljbar måste man inrikta sig på massans intellektuella och moraliska nivå, som tyvärr inte är hög. Det sexuella är högintressant för ert folk. Varför denna krok agnades på sensationellast möjliga sätt? Om någon skulle ta dessa historier på allvar, skulle han få den uppfattningen att våra förfäder verkligen var en omoralisk och utsvävande samling. Skräck är ett annat ämne som har stort intresse hos läsarna. Varför monstren överbetonades starkt? Det finns ett litet fåtal i de gamles övergivna grotthem som skulle kunna klassificeras så. Men deras inflytande är betydelselöst. Det onda de gör är som en droppe i havet jämfört med det onda ni gör varandra. Det onda som hemsöker er värld är inte i någon betydande utsträckning beroende av något som helst allvarligt osynligt inflytande. Det beror i första hand på er egen dekadens och degeneration. Det följer det gamla kända mönstret för det allmänna förfall av den intellektuella och moraliska nivån som bildat inledningen till den sista epoken i alla tidigare civilisationer. Det är det obönhörliga slutet för varje samhällsskick som söker bygga upp en herrefolksras på bröders elände och lidande. Den gamla ordningen, ert mycket prisade levnadssätt, är dömt till en långvarig och plågsam död och ligger redan nu i dödsryckningarna. Jag skulle vara ohederlig om jag, för att undvika att förolämpa er, hycklade något annat. Mönstret kunde ändras om era myndigheter och prästerskap var kloka. Vi har omsorgsfullt pejlat in deras innersta tankar för att finna ut om någon kommit på det klara med hur det problem i grunden var beskaffat, som de ställdes inför. För att finna ut om någon kanske skulle vara modig nog att visa vägen ut ur problemet. Med ett fåtal mycket inspirerande undantag har vi inte funnit vad vi sökt. Istället har vi funnit ett hårdnackat beslut att hålla fast vid. Stärka och försvara den gamla ordningen. Med allt dess onda och skoningslösa tillintetgörande av var och en som försöker ändra den i någon som helst detalj. Några talar allvarligt om större rättvisa och frihet, men om inte gör sina egna drömmar genom försök att bygga dem på de fallfärdiga fundamenten för den sjuka samhällsbyggnaden. Men den rätta vägen är inte heller kommunisternas väg. En del av deras mål är höga och många har vikt sitt liv åt uppgiften att nå dem. Men de ger sig på den omöjliga uppgiften att uppnå goda resultat genom onda och ovärdiga medel. Frukten kan aldrig bli bättre än plantan. Dessa påståenden är inga profetier i ordets mystiska betydelse. De är snarare redogörelse för hur vissa oundvikliga naturlagar verkar och en analys av vissa existerande mönster och tendenser. Resultaten är inte nödvändigtvis oundvikliga. Genom att handla i samstämmighet med naturlagarna kunde mönstret ändras. I ärlighetens namn måste jag säga att det för närvarande inte finns några tecken på att det kommer att ändras. Trots att många från mitt folk, på varje sätt som det är oss tillåtet att ingripa, försöker influera ert folks tankesätt så att ni måste ändra er nuvarande kurs. Hemma är överallt ett rymdfarande folk. Man kan inte med korrekthet säga att de äldsta raserna kom från någon speciell plats. De är alla ett rymdfarande folk, som bebor ett oräkneligt antal platser under varierande tidsrymder. Kanske någon av dem eller alla har haft något speciellt hem någon gång. Men i så fall har alla uppteckningar därom gått förlorade. Det finns nordmän i åtskilliga solsystem. Sedan många tidsåldrar tillbaka har de haft kolonier och baser på Mars och Venus. Andra av de äldsta raserna har installerat sig på liknande sätt på andra planeter. Vi håller framskjutna baser på Luna. Och så gör även andra grupper. Eftersom Mars och Venus är de närmaste planeterna för att erkänna dessa som kontrollstationer och incheckningspunkter för de som kommer från andra delar av universum för att besöka er värld. Det är här våra landsmän får de upplysningar de behöver och gör de nödvändiga förberedelserna för att kunna fortsätta sin resa till er planet. Det är dessa besökare som haft de flesta kontakterna med er. Eftersom vårt folk sällan har behövt tala med någon av er personligen under sina uppdrag. När våra landsmän säger att de kommer från Mars eller Venus eller någon annan närliggande planet, nämner de bara sin sista mellanlandningsstation och inte sin verkliga ursprungsort. En del besöker er i självpåtaget uppdrag. Andra försöker vidga sina kunskaper om universum. För andra är det snarare en sorts nöjestripp som görs för att förströ dem och tillfredsställa deras nyfikenhet. Vibrationsplanen. Nordmännen, liksom de andra äldre raserna, lever normalt på ett vibrationsplan eller våglängd, som är mycket högre än er egen. Eftersom gränsen för ert medvetande är mycket snäv, existerar vi inte enligt era sinnens utsago när vi befinner oss i vårt normala tillstånd. Ni torde vara medvetna om oss av samma skäl som en ordinär radiomottagare är omedveten om en teleöverföring. Ni kan helt enkelt inte trimma in vår kanal. Och ändå är vi helt solida och verkliga. Det finns ljud som inte era öron kan höra och färger som era ögon inte kan se. Ändå är dessa i verkligheten lika reella som dem ni registrerar med era sinnen. Gränserna för vår uppfattningsförmåga är mycket vidare än era, men skillnaden i nivåer är så stor att vi normalt också är omedvetna om er. Vi har förmåga att vidga den gränsen ner till er nivå. Men för effektivast möjliga observation är det nödvändigt att vi transformerar eller ställer oss till er lågfrekvensnivå. Det kan göras antingen genom direkt tankekoncentration eller genom en liknande form av samma energi producerad på mekanisk väg. Vid vår bas på Luna finns en huvudpulsgenerator som omsveper er planet med en våg av den rätta frekvensen för att åstadkomma omvandling till er vibrationella nivå. Alla våra observatörer i maskiner och på markytan har en liten mekanism som gör det möjligt för dem att slussas in i en synkronisering med denna våg. Denna styr dem automatiskt på den lämpliga nivån utan någon tankekoncentration från deras sida. De kan försvinna ur synkroniseringen när som helst och övergå till mental kontroll om de skulle önska ändra sin nivå en smula. Det hände nyligen över Washington att vår maskin plötsligt försvann ur sikte och ett flygplan från ert luftvapen flög genom platsen i fråga. Er radar, som har mycket större räckvidd än era ögon, fortsatte att notera närvaron av vår farkost. I verkligheten fanns det där fortfarande. Piloterna hade bara ökat sin frekvensnivå i avsikt att undvika kollision. Resa längs frekvensskalan. En del har kallat det plötsliga uppdykandet av våra farkoster för materialisation. Det är vanligen inte korrekt om man avser ordets normala användning. Våra farkoster är helt materiella vid alla tidpunkter. Om ni reser från New York till Washington, har ni i verkligheten upphört att existera utanför New York-bons synfält. Ändå är ni i själva verket samma, ni, och är lika verklig för er själv och för vem som helst i övrigt, som befinner sig inom gränsen för Washingtons synfält. Det är exakt samma sak med vår farkost. Från sättet att den istället för att färdas på ytan, går upp och ner längs skalan för de vibrationella frekvenserna. I verkligheten kan den ofta röra sig i längdbredd höjdled medan den samtidigt förflyttar sig i denna femte dimension, som är helt oberoende av det fyrdimensionella tidrymdsammanhanget. Einstein och av era framstående tänkare har insett att de skilda former av energi, som ni är förtrogna med, ljus, värme, tyngdkraft, elektricitet och magnetism, bara är olika former av samma kraft. Detta primära energiflöde, som utbreder sig i hela rymden, har så hög frekvens att de endast kan teoretisera om det. Det har inget karakteristiskt som låter sig registreras på fysiskt sätt eller kollationeras med av människor uppfunna instrument. Man märker inte frekvensen förrän den modifieras på något sätt. Precis som elektricitet är omärklig tills man inför begrepp sådana som resistans, induktans och kapacitans. I detta såväl som i varje annat solsystem ligger solen i brännpunkten för dessa primära energiutflöden. Solen, i motsats till den allmänna uppfattningen, är solen varken het eller självlysande. Dess strålning består av dessa icke-definierade primära energiflöden. Dessa omvandlas till värme, ljus, kosmisk strålning och andra former av vissa element i er egen stratosfär. Solen utstrålar verkligen tillräcklig energi för att producera de temperaturer som era vetenskapsmän beräknat. Men den aktuella omvandlingen till värme sker inte vid solen. Det förefaller bara vara så på grund av det faktum ni betraktar den genom er omvandlingszon. Betraktade från vilken annan planet som helst, som har atmosfär, skulle de andra planeterna och stjärnorna te sig ungefär som de ter sig för er. I rymden skulle det emellertid vara mörkt och planeterna glöda mycket svagt, beroende på brytningen av en mycket liten del av energiflödet. Men det mesta av flödet är riktat rätt ner emot ytan. Parallella världar. Ljuset, som ni ser från planeterna och stjärnorna, utsänds inte som ljus. Det är ett reflekterat, eller, när det gäller stjärnorna, riktat energiflöde, som förvandlas till ljus i er egen övre stratosfär på samma sätt som solflödena. Det bör poängteras att när jag talar om rymd, gör jag det med utgångspunkt från er egen frekvensnivå. Det finns många skilda frekvenser eller plan bortom er fattningsförmåga. Vart och ett av dem innehåller många världar. Några av dessa existerar jämsides med eller täcker delvis planeter som är synliga hos er. Andra finns i vad ni betraktar som tomma rymden. Er egen värld är också tomrymd för några av dessa andra världar. Mitt nuvarande hem är inte på den för er synliga Venus, utan i en värld av högre frekvens, som är något större än det Venus som ni känner till. Den rena energin. En vacker dag kommer era framstående tänkare nå fram till nästa faktum, nämligen vad ni kallar solida föremål är ingenting annat än en annan form av dessa primära energiflöden. Det är bara energi som har bromsats upp av någon yttre påverkan till en mycket låg hastighet. De har skapats av ren energi och strävar konstant att bryta sig loss från den bromsande kraften och återgå till ren energi. Det är detta faktum som gör alla föremål förgängliga. Allting måste genom sin utveckling återvända till sitt ursprung. Eftersom materiella föremål bara är en annan form av energi, är de beroende av alla de fysiska lagar som styr energi. De kan omvandlas från en form till en annan. Den frekvens som de existerar på kan ökas eller minskas. Precis som åtskilliga meddelanden på skilda frekvenser kan överföras på samma kabel utan störningar, kan också åtskilliga olika materiella föremål i olika frekvensnivåer uppta samma rymd, utan att sammanfalla på något sätt. I själva verket existerar de samtidigt, på ett interdimensionellt vis. Rymdskeppen. Konstruktionstvister. Det har förekommit en hel del strid bland era trefatsexperter huruvida föremålen de sett är byggda och kontrollerade på mental väg eller enligt ortodoxa, men mycket avancerade vetenskapliga principer. Den förra teorin har framkastats av Mia Delaney, grundare av The Borderland Sciences Research Associates, som tror att många, för att inte säga alla, de större rymdskeppen har projekterats som mentala konstruktioner, som sedan tar eterisk eller fysisk form. Den andra hypotesen har anammats av de som är tankemässigt oförmögna att acceptera varje parafysisk förklaring. Båda sidor skulle kunna ha rätt när det rör sig om vad enskilda individer sett. Det skulle bero på vem som manövrerar maskinen och vissa andra omständigheter. Man bör ha klart för sig att allt som kan utföras genom tillämpning av de fysiska lagarna, även teoretiskt sett, kan utföras enbart på mental väg. Graden av den maximala potential som varje individ kan uppnå beror på hans individuella kunskap och förmåga. Olika grenar av de äldsta raserna har olika intressen och har utvecklat sin maximala förmåga på olika verksamhetsfält. Det finns de som nästan gjort de andliga vetenskaperna till en kult, och som inte vill använda sig av något som helst slag av mekanisk anordning, om det är möjligt att undvika det. Nordmännen å andra sidan vill gå så långt som möjligt för att uppnå samma resultat genom att använda olika apparater. Till och med när målet kan nås mycket lätt genom användandet av mentala vetenskaper. Våra tekniker förklarar att denna meta tillåter dem att koncentrera sin andliga styrka på andra uppgifter. De besökande eller turistande rymdskeppen torde ofta vara kontrollerade och konstruerade helt på mental väg. Nordmännens farkoster är vanligen tillverkade och drivna enligt fysiska vetenskapliga metoder. Manövrering av UFO-1. Manövreringen av våra farkoster sker vanligen manuellt eller automatiskt. Även om piloten kan övergå till mental manövrering när som helst och ofta gör så under vissa omständigheter, konstruktionsmetoden gör inte särskilt stor skillnad när det gäller föremålets natur. Ni skulle inte ha möjlighet att vid en undersökning fastställa om ett föremål skapats på mental eller fysisk väg. Patrullmedlemmarna som manövrerar våra rymdfarkoster är mycket skickligare när det gäller de mentala vetenskaperna än resten av vårt folk. Fysiska medel är varken så smidiga eller så snabbt mottagliga för påverkan som mentala. För närvarande är de fastställda villkoren väl kända och manövreringen kan i stor utsträckning bli en rutinsak och går helt automatiskt. Under andra betingelser kan de få arbeta med många okända faktorer och måste vara beredda att möta varje plötslig överraskning. Under sådana omständigheter drivs och kontrolleras vanligen farkosterna helt på mental väg. Turistskeppen, som ni kan se gång efter annan, är så olika att det skulle vara omöjligt att katalogisera dem alla. Ni kan bokstavligt talat se vad som helst. Det kan vara samma skepp som dessa besökare kommit ifrån någon avlägsen värld. Men det är inte troligt. Det är mycket mer troligt att ni bara skulle få se den lilla farkost som dessa stora skepp för med sig, så som många av era osamfartyg har barkasser. Det är nämligen inte omöjligt för dessa interplanetariska farkoster att landa direkt på er planet. Huvudorsaken till att de inte gör det är att de vanligen är enormt stora enligt er måttstock, och därför skulle tilldra sig allt för mycket en ovälkommen uppmärksamhet. De sju farkosterna, de farkoster som styrs av mitt folk, är de mest talrika över er planet just nu. Även om det inte nödvändigtvis är dessa som oftast blivit sedda. De opererar ofta alldeles in till gränsen för er synförmåga i avsikt att undvika observeras av ert folk. De torde i sådana fall kanske vara synliga för några få människor med osedvanligt stor synvidd. De torde också registreras av er radar. De av våra farkoster som troligen är mest sedda av er är väsentligen luftfarkoster, inte rymdfartyg. De kan operera i rymden till en viss gräns i nödfall, men förs vanligen till er planet av stora transportmaskiner. Vi brukar använda oss av 7 olika typer av luftfarkoster över er planet. 5 av dem medför besättningar, medan 2 är robotplan som fjärrstyrs från någon annan punkt. De kan beskrivas på följande sätt. Spaningsplanen. Dessa är i huvudsak samma typ med undantag av storleken. De är halvmåneformade och liknar en cirkelrund skiva som man bitit ett stycke av. Den första är cirka 13,5 m vid och cirka 5,4 m hög. Den andra är bara tredjedelen så stor och manövreras i vanliga fall av en person, även om den kan ta en eller flera passagerare vid behov. Båda är spaningsplan. De är båda mycket gamla typer, nästan museiföremål, om man jämför dem med några av de andra typerna. De är särskilt väl lämpade för sin nuvarande uppgift och är därför de mest använda av alla typerna. De drivs av 2 getageregat, monterade i universalfattning vid vardera spetsen av halvmåneskivan och styrs genom ändring av jetstrålarnas riktning, sålunda oberoende av all yttre påverkan. Eskorteringsplanen. En cigarrformad farkost, omkring 30 m lång och 7,5 m i maximal diameter. Denna typ torde till sin funktion kunna jämföras med era marina jagare. De används för att skydda de mindre luftskeppen, om så behövs. Och ni ser troligen en sådan farkost som eskort åt besökande eller turistande skepp. Av olika skäl betraktas det ofta som inte tillrådligt att ge sådana besökare full frihet att resa över er planet. Dessa farkoster använder både jet och primärdrift. Laboratorieskeppen. En munkformad farkost. Omkring 37,5 m i yttre diameter och omkring 10,8 m tjock med ett hål omkring 7,5 m i mitten. Den används bara när komplicerade vetenskapliga observationer är önskvärda, på grund av det stora antal undersökningsinstrument den medför, har den blivit känd som det flygande laboratoriet. Denna farkost drivs elektromagnetiskt och har troligen inte blivit sedd av ert folk annat än i jämförelsevis sällsynta undantagsfall. Transportplanen. En sfärisk eller kullformad farkost, omkring 30 m i diameter. Den drivs elektromagnetiskt och är ett passagerare- och transportplan. Den torde kunna jämföras med en läktare som för last från kusten till ett fartyg som ligger ute på redden. Det används sällan vid de nuvarande operationerna, då det är mycket litet som behöver transporteras mellan våra skepp och er planet. Det är emellertid möjligt att ni av en händelse kan råka få se en farkost av denna typ. Observationsballongerna. Dessa båda är också i grund och botten samma typ med undantag av storleken. De kan vara kullformade eller skivformade. Den ena är omkring 1,5 m eller 1,8 m i diameter och den andra omkring 30 cm. De är fjärrstyrda observationsballonger och används vanligen när de större, bemannade skeppen skulle tilldra sig allt för mycket uppmärksamhet. De lagrar både visuella bilder och andra data och överför dem till moderskeppet. De betraktas helt som förbrukningsmaterial och ibland upplöser vi dem när deras mission är fylld, hellre än att vi spiller tid och möda på att ta dem tillbaka för att använda dem på nytt. De gröna eldkloten, som har iakttagits på er himmel, kan egentligen inte katalogiseras bland de andra. De är mer jämförbara med era robotvapen än med luftfarkoster av något slag. Men de har en fredlig uppgift. De är i huvudsakligen sammansatta av en gel liknande koparisotop och används för att undanröja överskottet av den radioaktivitet som kommer ifrån era atombomber. Även om den ena dess uppgift är välgörande för er, är dess huvuduppgift dock att hindra skadliga verkningar på andra vibrationsnivåer. Det getageregat som används av oss består av en liten päronformad reaktor, i vilken en mycket liten bränsleström sprutas in. Denna sönderdelas i kammaren av en elektronstråle. Den efterföljande expansionen och utblåsningen genom reaktorns avgasrör producerar den önskade stöten. Varje material som kan reduceras till en vätska eller pulver kan användas som bränsle. Vatten och luft är de oftast använda bränslena över den bebodd planet, emedan deras reaktioner producerar mycket kortlivade radioaktiva slutprodukter och sålunda inte förorsakar någon kvarstannande atmosfärisk nedsmittning. De elektromagnetiska drivmedlen erhålls genom att man skär de naturliga kraftlinjerna hos en planet. Deras verkan är mycket lik era elektriska generators. Farkosterna styrs på de magnetiska meridianerna på så sätt att en liten elektronstråle kommer att driva dem. De kan korsa meridianerna eller röra sig i vinkel mot dem, på ett sätt som liknar deras segelbåtar använder sig av, när de kryssar mot vinden. Denna form av framdrivning kan tydligen användas över vissa planetariska kroppar. Men dessa behöver inte nödvändigtvis befinna sig på er vibrationella nivå. Primärdrift. Primärdrift är den enda verkliga rymddrivkraften vid sidan av fjärrstyrning. Den beror på en mekanism som styr in rymdfarkosten på en frekvens, vilken synkroniserar med de primära energiflöden som genomtränger hela universum, men är något ur fas med dem. Hastigheten är teoretiskt sett obegränsad med denna drivmetod. Era vetenskapsmäns nuvarande teori, 1954, att hastigheten är begränsad till ljusets hastighet, är lika felaktig som deras tidigare teori, att man inte kunde färdas fortare än ljudets hastighet. I praktiken är den maximala hastigheten, när man använder sig av primärdrift, i hög grad beroende på skickligheten hos den pilot som styr rymdskeppet, och den grad av fasförskjutning som kan åstadkommas, och som beror på den kraftkapacitet som kan uppbringas. Bortsett från dessa drivmetoder är alla farkoster utrustade med en mekanism som gör det möjligt för dem att sväva orörliga, om så önskas. Ett konformat repulsionsfält bildas ovanför farkosten, som avleder verkan av tyngdkraften omkring det, på samma sätt som ett paraply avleder regnskuren åt den som bär det. Dessa avledande fält utnyttjas ofta, när planet befinner sig i rörelse, till att reducera dess effektiva massa. Detta gör dem mer lättmanövrerade och reducerar den totala kraft som behövs för att driva dem. Både det avledande fältet och den elektromagnetiska formen av drivkraft skapar en ionisering av luften över och omkring dem.